Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tämä on Skåpet. Tervetuloa. Det här är Skåpet. Välkomna. Och här kör vi på väldigt många språk. Bland annat svenska och finska. Cecilia Blankens, var ligger du ner den här inspelningen?
Åh, mon amour! Nej, jag kommer inte ihåg med franska. Vet du vad som hände? Jag pluggade ryska. Sen, då försvann tyvärr all franska jag någonsin har kunnat. Jätteonödigt. Det är som att det bara fanns plats för ett språk. Bara, ja, hopp, då kliver jag ut och så kom ryskan in. Nu har den också klivit ut och kvar finns bara luft.
Och Johanna Svanberg, vilket språk hälsar du oss välkomna på?
Perkille hilja på väsi, kan jag säga. Jag tror att det betyder jävla kolsyrevatten.
Ja, typ. Ja. Hilja på väsi.
Hilja på väsi. Det är något som jag har kunnat sedan barndomen. Jag vet inte varför jag kan, varför jag kan det, men så var det.
Får jag fråga en sak? Jag tänker för i bildningssyften, för nu kanske blir folk förvirrade så här. Och jaha, ska hon prata finska? Är hon inte finlandssvenska? Kan du berätta lite? Utbilda oss lyssnare. För att du är att vara finlandssvensk och att liksom prata svenska med finsk accent eller brytning, det är två olika saker.
Nej, men så här, alltså jag blir faktiskt lite sur kanske att jag är irriterad om folk är sådär att Arja Sajonma, för då vill jag säga Arja Sajonma är finsk språk ursprungligen, har flyttat till Sverige och lärt sig svenska där, och det är verkligen inte samma sak som att vara finlandssvensk. Är man finlandssvensk har man svenska som modersmål och man talar alltså sannolikt också finska då för att man är uppvuxen i Finland, men Finland har faktiskt två nationalspråk, svenska och finska, och många av dem som, ja men ungefär 5% av oss har svenska som modersmål, och vi har kanske lärt oss finska i skolan eller bland kompisar. Vi har inte lärt oss finska hemma. Och vi har antagligen gått i svensk skola. Så jag har till exempel lärt mig finska i skolan. Och jag har alltid skämts lite över att min finska inte är perfekt. Alltså den är, jag talar ganska bra finska. Men när jag typ jobbar på olika arbetsplatser, där för liksom statligt till exempel, har jag varit tvungen att tala finska, och det har också alltid känts lite orättvist mot dem som har finska som första språk, eftersom jag alltid varit tvungen att kämpa lite mer för att skriva typ rapporter och sånt. Men så här, Mark Levengood, finlandssvensk, Arja Sajonma, sverigefinne, storskillnad.
Bra, tack. Det minnesregel. Det är inte jätte, för dig är det ju självklart jätte uppenbart vad som är vad. Det är inte alltid så för en annan, så att säga.
Nej. Jag börjar fundera på här, kan det finnas något problematiskt i att tycka att det, skillnaden är så stora? Om man tänker sig, alltså olika nationaliteter som blandas hit och dit. Jag vet inte, jag orkar inte ens tänka vidare på det resonemanget. Men däremot har jag en annan rolig grej att berätta. En sak jag fick höra i häromdagen. Jag träffade en person som, vi ska inte prata om den här Köpenhamnsresan du och jag var på i augusti, eller jo det ska vi, för att vi åkte, var ju en stor grupp personer som åkte till Köpenhamn ihop, Susanne.
Ja, och jag vet.
Många där hade vi ju inte träffat förut, och en av de här träffade jag igen nu i lördags, och då så berättade hon att hon kände ju inte, vi kände ju inte varandra som sagt innan, och hon tyckte att det var så coolt när hon fick höra talas om dig och mig, och att vi hade en podd som hette Skåpet. För de bara, var kul att de här äldre kvinnorna har en podd om kön. Alltså om stora kukar. För att hon trodde att den hette Skåpet. Alltså som en hästs kön.
Va?
Ja, så hon trodde att det var liksom en sexpodd vi hade. Hon var såhär, jaha, vad oväntat och kul.
Men vänta lite, vad liksom, herregud, det finns som, men alltså, vänta, vad kallas ett häst, manligt hästkön alltså?
Skap.
Är det sant?
Alltså, man rengör skapet. Det är liksom, att rengöra kuken på en häst.
Man rengör skapet.
Har ni inte hört ordet skap? Ni är ju hästtjejer båda två.
Nej, men jag har bara ridit på finska och engelska, så det, det här är ett helt... Men ett nyttigt ord att kunna.
Ja.
På engelska heter det bara huge dick.
Nej, alltså... men så specifikt
det tyckte,
också.
Det var väldigt, väldigt roligt. Jag skrattade hela kvällen åt att skapet var, ja, var en kukpodd.
Jag var med min hästägare, alltså den mannen som äger hästarna som jag rider i stallet, och då blev det som att det var lite så här, då var ena hästen där plötsligt hela skapet ute, så att säga. Det var liksom en riktig bamsing som kröp ut plötsligt, och då blev det typ som att det blev lite så genant stämning, så då var han hästägare och man bara oj och typ så här blev så nervös typ och började prata om lite det andra. Ja, det var det, men det är ju en syn för gudarna, alltså.
Oh, det är mycket skap.
Peppe, kommer ihåg när vi omgicks med kanske världens kåtaste häst? Kommer den här hingsten, det var en vallack som hade varit hingst, men hade liksom glömt att han hade blivit vallack. Han trodde han var hingst. Han var otroligt vacker. Han skulle ligga med, du vet, allt som rörde sig. Det var någon häst som var i brunst, och han var liksom, ja, han kåtslag pågick alltså. Så han, och sen fick han till slut gnugga sig på en liten shetlandsponny typ. Det var det sjukaste sätt.
Ja.
Bara för att man ska lugna sig lite. Det. Fick han kravla upp på henne och bara...
Men vad obehagligt.
Det var ohållbart.
Ja. Man tyckte synd om den där lilla minihästens rygg. Bara av skapets vikt ovanpå.
Fast det var väl ändå lite sådär... porrfilm. Jag tänker små stackars kvinnor och jättestora män.
Ja, det var ungefär det som hände. Man ville rädda den där lilla kusen.
Ja, det var skapet. Nu är vi här och pratar på riktigt om jättekukar. Ja,
exakt. Vi skapade skapet. Mm.
Men jag sa det, att när vi väl slutar, då kan vi starta skapet istället. Det är vi inte främmande för.
Inte ointressant, bara att sitta och utvärdera olika... Det är kanske mitt, jag önskar att jag hade det kvar någonstans, eller inte, kommer jag på. Men du vet, när man jobbar tjejtidning så var det många olika saker man liksom gjorde. Det var man skulle sitta olika så här, vad tycker du om det här? Jag vet inte, man fick alltid liksom, det skulle vara så himla populärt att skriva om olika så här, så tycker tjejerna om bla bla bla. Det var mycket som man hittade på där. Det var någon, vi skulle ha ett jobb som man skulle gissa vem som hade gjort läpparna och inte och bla bla bla. I den vevan fick jag själv.
Så jag gjorde ett jobb som var, får man ragga lättare beroende på hårfärg? Jag var tvungen att ha på mig olika peruker och sen var på stan. Och
nej, ragga. Är det sant?
Yep,
det den jag. Typen av riktigt vass journalistik satt jag
klut,
i.
Klut mig till kille i en dag, gjorde jag också.
Yep. Ja, men i den vevan så hamnade jag på tidningen någon så här slits kanske det var. Eller, det fanns ju så många sådana där ett tag. Det var någon som hette något annat. FHM, ja kanske. Då skulle man tycka till de olika liksom dickformer. De hette typ så här päronet, eller du vet, det var olika liksom stereotypa. Ja, det var inga problem, och bara ansikte.
En åsikt.
Ja, en åsikt, det var mycket. Och det var faktiskt någon som sa, inte jättelångt, alltså det var länge sedan, men inte så länge sedan, man hade hoppats att det var glömt, som bara var så här, var det inte du som gjorde det? Men, ja, det var jag.
Men det är ju också en sån sak som man kan, vissa saker som kan, man kommer ihåg alltså. Alltså vissa saker sätter sig som man bär på sen i 30 år, så det finns säkert någon kille där ute eller någon man som vet att du föredrar den päronformade penisen.
Ja, nej, det gör jag inte. Jag ska inte göra om det här nu och gå loss igen. Men jag kan säga att finns det ens päronform?
Du föredrar en svamp.
Det var faktiskt en modell som hette så, svamp. Du kanske kommer ihåg det. Du läste det här.
Men jag har hört talas om en känd person som sägs ha en svampformad.
Och fy, kommer inte i min mun, som min mormor sa.
Nej, men fint. Tänk om det är folk nu som blir jätteobehagligt berörda av, vad heter det? Som inte alls tycker om att de har inte valt att lyssna på en podd som heter Skapet. Och
nej.
Nu blir det.
Nej.
Nu är det det som jättemycket pågår.
Manliga könsorgan.
Välj podden Skapet om man vill lyssna på prata om
kukar.
Nu är
det slut med skapet. Nu blir vi skåpet igen. Johanna, fick inte du en spännande fråga som trillade in till oss?
Jo, det fick jag. Nu ska vi se. Det är en tjej här som skriver. Hej! Amelia Adamo listade några saker hon önskar att hon visste när hon var 35. Ni var ju nyss där, men är det några saker ni kommer på? Tack för en grym podcast, skriver en person.
Oh, så bra fråga.
Och då tänker jag, ja, det var inte så himla länge sedan man var 35, men det är ändå ganska länge sedan. Allra mest så var man ju...
Tala för dig själv!
Man var småbarnsmorsa.
Ja, exakt.
Det är i och för sig nästan i fortfarande.
Jag nej, inte. Men inte det där.
Man småbarn.
Nej, men mentalt är jag verkligen inte det. Det är stor skillnad att ha liksom en 7-åring.
Hur gammal är Remy?
Han fyller 8. Det är verkligen inte småbarn. Det är stor skillnad på det att ha liksom en 10-åring och 5-åring.
Nej, Maris fyllde 6 för någon vecka sedan.
Mm. Ni märker, så här, om man har stora barn, då glömmer man alla barnåldrar. Vad skönt det är.
Ja. Ja.
Jo, men det är ändå skillnad. Det är ändå stor skillnad. Jag tror att vi tänker småbarnsåldern, då tänker vi det här kaotiska barn som klättrar på en överallt, eller hur? Den där tiden.
Så ja, men liksom 3-åringar. Ja, hämta och lämna på förskolan.
Ja, folk med så här orimligt mycket åsikter för sin ringa ålder. Men du ska lägga sig i allt och bara helt plötsligt bara nej, men nu ska inte jag gå längre. Och såna där.
Ja, men när jag var 35 så hade jag en 2-åring och en 1-åring.
Oj,
herregud Johanna.
Ja.
Älskade du det Johanna? När jag tänker på det nu, tänker jag så här, ska vi se, en småbarnskompatibel person. Ja, då ser jag inte dig i alla fall.
Nej, alltså jag älskar att ha stora barn. Ja. Det gör jag verkligen. Nej, men det som jag lite grann, alltså nu är det så här svårt att, för att nu vet jag ju att mina barn, alltså så som de är idag och så som vi trivs ihop, alltså vi har inte, jag skulle säga att det har gått rätt bra ta i trä än så länge. De har inga jätteproblem, jag tycker de är härliga personer, så då är det ju lättare att tänka så här, okej, men då jag vet inte, det gick bra så som jag gjorde. Man hade kunnat ha mindre dåligt samvete, du vet, just under tiden. Fast det är ju också för att jag vet att det sen gick bra. Alltså, jag vet inte. Det är svårt.
Ja.
Men jag tänker så här, alltså, jag tror att man överskattar sin förmåga att påverka sina barn som föräldrar. Jag tror att om man är en någorlunda närvarande och de har det ganska bra, så kommer det att bli okej. Okay. Alltså lyssna på dem och ta lite ansvar. Jag tror att det är väldigt... Ja, men barnen är ju personer. De blir vad de blir när de växer upp. Jag tror att man inte kan, det är inte som en klumplera man kan forma, att det är det man vill ha.
Nej, alltså jag tror verkligen inte att det är man själv som förälder som kan avgöra hur de blir. Men däremot så vill jag ju inte heller, alltså man vill ju inte, jag tänker på alla, ja, men du vet, folk som blir mördare och våldtäktsmän, det vill säga killmammer, jag är ledsen, men... alltså det är ju inte föräldrarnas fel att det blir som det blir. Största del. Alltså ibland kan det säkert vara det också, för men herregud, vem vet vad de barnen har gått igenom, men
ja, men det, jo precis, men man kan ju ändå, som förälder är ändå så här viktigt, och jag menar det är klart man kan påverka, till exempel om i vilken,
ja,
vilken till vilken grad bortskämda de blir, till exempel, eller om integritet och sånt där är ändå, där kan man ju såklart påverka. Sen har de ju sina personligheter, om de är liksom drivna eller gillar att chilla,
ja, men självkänsla och sånt där kan man ju jobba på. Ja.
Men jag tänker så här, jag hade svårt, men en sak som, det var ju väldigt, väldigt alltså, det var ju mysigt och gulligt, och kan liksom börja gråta av såna här små barn när jag ser dem nu, för att det är så himla kul bara, roliga små typer liksom.
Men, när man ser de här dagisgängen som kommer och liksom går tillsammans med sina små västar.
Ja.
Och just minnet av hur en så här bastant 2-åringskropp känns när man lyfter upp den.
Ja.
Det är ju otroligt.
Ja, det är otroligt. Men det var när man, och det man önskar, man kunde på något sätt ha liksom barnbarn nu. Så man, det hade varit perfekt. Inte när man är så här 70, man vill ha nu, skulle det vara underbart på ett sätt.
Vet du vad, jag har faktiskt också tänkt på det. Alltså vad mysigt det vore. Man kunde gulla lite med 2-åring och sen... Kunde den åka hem och sova med någon annan?
Ja, men vet du vad jag kan säga? Du ska säga det, det här blir en liten parentes. Men min kusinbarn, Jimmy, alltså min kusin Roger, han är min älsklingsmänniska. Han är 65. Nej, men han ska bli gammal farfar. Mitt kusinbarn, Jimmy, vi är lika gamla. Nej, han blir farfar vilken dag som helst, vet du.
Oj.
Ja, inte det helt sjukt. Ja, men det är raggarna.
Men jag har ju också, mina brorsor fick ju barn mycket, mycket senare än jag. Så de har ju såna två och ett halvt åringar nu. Ju, alltså, sen bor ju inte de i Sverige, så jag träffar inte de barnen så mycket. Det ena har jag förresten aldrig träffat, eftersom en pandemi kom emellan. Men det är ju verkligen jättejobbigt.
Nej, men jag tänk, alltså det som jag liksom ändå, som jag tycker är min så här, en tanke som jag tycker jag hjälper mig genom så mycket, om man bara vågar lita på den, är ju att, alltså långa perspektiv, att det är så här,
ja
fy fan vad jobbigt det är nu, men det går liksom inte att få rätsida på allt, att allt ska funka med jämställdhet, uppfostran, att man själv ska ha ett rikt och härligt liv, men också det går inte bara, man får, jag vet inte, men det blir lite lugnare. De stunderna jag lyckades fånga och tro på, alltså långt perspektiv, det finns liksom mer liv. Det här är inte för alltid, utan det här är ett nu, och det är mycket som skaver, men håll i liksom på något sätt, och så blir det, så var det mycket lättare, och det önskar jag kanske att jag hade haft ro och känna oftare när jag var 35.
Vet du, jag är glad för att man slapp när jag hade barn i den där åldern, att då var det inte lika mycket, alltså fanns Instagramen, jag är osäker, men att det var ju inte lika mycket av liksom den här mammahetsen. Jag tänker på det, att vi får ju ganska många frågor från just småbarnsföräldrar. Vilket jag kan tycka är märkligt, för att vi är så otroligt inte småbarnsprofilerade. Men det är väl, alltså folk lyssnar på vad de lyssnar. Det, och det är jättemysigt när folk hör av sig, så jag menar inte så. Men att på alltså tiden när vi hade de här 2- och 3-åringarna, då fanns det inte lika många som var... Alltså det var ju innan folk började visa upp sig med barn. Eller hur?
Ja, fast det var ju bloggarna kanske.
Nej, för sig, men vänta, Sissan, du var ju en av de här mammabloggarna.
Jag var ju...
Ja, det var du som var en av dem som startade den där trenden.
Det var, så var det faktiskt. Jag var liksom pionjär på en riktig person man kunde få kasta otroligt mycket skit på. För ingenting. Ja. Alltså bloggen Mamma 2009, det var vidrigt, alltså. Det var ett träsk av, ingen hade heller lärt sig om så här mom-shaming, utan det var bara full on med allt, vet, om jag någon gång när jag råkade nämna att jag hade liksom handlat på vägen innan jag hade hämtat hos dagmamman, då var det fullt jävla fucking krig som pågick för att jag hade utnyttjat systemet och gått och handlat på min fritid liksom, och inte låtit mina barn bara, du vet, det var, jag blev lynchad, halad, blästrad och liksom hudflängd över det.
Men hur tog du det då? Alltså mådde du dåligt av det? Eller, eller var du så här, ah, fuck it?
Nej, men klart man blir lite ängslig av att bli liksom allt det här på utsatt för allt det där. Men jag blir alltid på kickstigen mer än liksom, när man någonstans vet att man liksom inte har rätt kanske, men så jävla farligt kan inte det här vara. Jag blir alltid mycket mer på krigsstigen än, eller krigsstigen, men jag blir i alla fall ett försvarställning mer än att jag liksom skäms.
Ja, men det är väl en jättebra strategi. Alltså, för att överleva själv. Alltså, för det är ju också, jag tänker att man blir ju också arg mest på grund av att folk tar sig i mage att poängtera hur man ska leva sitt liv. Som andra människor har rätt att recensera det sättet man är och väljer att leva på.
Ja.
Men det som jag kan tänka mig är med alla som då har de här småbarnen idag, för att eftersom det finns nu så många som är som Sissan var då, mammaprofiler, och liksom som visar upp ett jättevackert liv och det, allting ser så fint och ordnat ut och det är så gulliga kläder på folk och sådär. Jag vet inte, och att bara sluta följa, alltså jag tänker hur jag själv hade varit, det hade varit ganska skönt att inte följa folk som är i samma situation som man själv.
Ja.
Att börja jämföra sitt eget fula liksom blöjliv med någon annans sponsrade snyggposter liksom.
Ja.
Tror du inte?
Ja, kanske, men man kan ju också fatta att det är liksom så här, alla har väl samma skit.
Men i och med att man är ganska uppe i sin stress och dåligt samvete och bla bla bla.
Men vet ni, det här, alltså då får jag säga att jag är glad att jag visste när jag var 35. Jag har fan aldrig haft dåligt samvete för mina barn, i stort sett. Alltså att jag har gjort så här, mina misslyckanden som förälder, det kan absolut knipa till ibland när jag kommer att tänka på. Men det här är min värsta. Alltså det här kan jag gråta när jag tänker på. det, alltså när jag hade skällt så, du vet, man var så trött, utmattad och bara, typ, jag pallar inte mer. Så kom väl Bonnie som alltid har varit liksom väldigt klok och förståndig, men också ganska liksom, du vet, här är jag, titta på mig, du vet så här. Och du vet, man skällde ut henne så håret stod på ända på henne, stackaren. För ingenting. Och hon var så här,
förlåt, men det låter ändå väldigt roligt. Ja, när du säger det.
Ja. Men hon kom och var så här, jag ska hejpa mig. Alltså, och jag, du vet, jag gråter och tänker, jag ska hejpa mig. Alltså, jag går sönder när jag tänker på det. Men i övrigt har jag inget, jag har verkligen inte lagt speciellt mycket tid på att ha dåligt samvete. Jag tänker så här, att ja, man gör väl så gott man kan liksom.
Ja, men det, ja, jag kände ett sånt enormt trots. Jag har ju liksom, jag hade ju bara ett barn i 6 år, sen kom Miley, så jag hade ju lättare än ni som hade 2 småbarn på en gång. Men jag var så här nästan rabiat mot att vi skulle dela allt jämställt, för att jag var så stressad över att på något sätt glida ner i någon slags kvinnofälla. Så jag jag kände mest att liksom, för mig var det en kamp emot någon slags mer eller mindre påhittat patriarkat. Alltså, patriarkatet finns ju såklart, men jag känner mest sådär, jag tänker inte bli en sån mamma, utan...
Kan du ångra, kan du känna nu att du la liksom för mycket tid på det, eller var det en värd kamp?
Nej, men både ja och nej. Jag tänker att det, alltså, jag tror att jag förbrukar otroligt mycket energi på att känna ett sånt trots mot det. Det var kanske lite väl onödigt, men...
Men gjorde det inte att ni hamnade i någon, alltså, för jag tänker, var det en kamp ständigt? Borde inte Magnus liksom, eller din man alltså, ha fattat vad du menade, så att det inte var en lika stor kamp? Eller nej, var det ändå alltså, en kamp för dig?
Inte mot honom. Alltså, han var väldigt mycket på det klara att jag ammar ju otroligt lite och sådär. Alltså, det var väldigt från början att vi delar faktiskt allting lika. Mm. Och liksom, det var som mest mot samhällets förväntningar. Jag bloggade ju också i Finland då, och jag kände mig ett väldigt starkt fuck you till att hur man ska klä sina barn och alla grejer man ska köpa för sina barn och liksom när man ska börja jobba, hur länge man ska amma och liksom sånt skrev jag otroligt mycket om och bråkade med läsare om det. Alltså, jag skrev både krönikor och bloggar om det. Och ja, jag vet inte. Men sen tänker jag att nu är nästan, alltså nu liksom vidare i 12, och jag känner att nu, I mean, jag känner att jag kanske är mer ojämställd nu. Nu är jag bara så där, fuck it, jag har tagit vetten då. Liksom, jag orkar inte bråka så mycket. Det är fan vad sorgligt det. Alltså, ibland blossar det upp ett bråk, men jag tror jag förbrukar otroligt mycket av min liksom jämställdhetskamp under de första 5 åren.
Men det är ju också, ja, men om man tar tvätten, det är ju liksom, ja, det måste man ju göra ibland när man lever i ett förhållande, för man kan ju inte bara vägra tvätta för att, i feminismens namn. Eller?
Nej.
Och det är det jag menar, eller liksom, nej, men gud, det hade nog hjälpt mig mycket om jag hade kunnat vara lite coolare med. Inte, jag förstår vad du menar, för det är klart man inte vill släppa den kampen. Man är ju liksom också, man kämpar ju också för sin, jag menar, det är feminismen, man kämpar ju också för sin egen självbild väldigt mycket på något sätt.
Precis, exakt det.
Och det vill man ju inte bara släppa, men jag kanske önskar att jag hade kunnat vara liksom, för min egen skull, bara känna så här, det kommer jämna ut sig hyfsat i alla fall. Det kanske inte den här veckan, kanske inte den här eftermiddagen, men det är ju såklart beroende på vem man lever med, men om den andra personen ändå är liksom lite med på noterna så.
Ja, alltså jag kommer ihåg att jag har knappt några bilder alls av när jag var gravid med Vida, för jag tyckte det var så, det var en ganska lätt graviditet, men det var så jobbigt att identifiera mig som en gravid människa som plötsligt skulle gå in i någon slags mammaroll, och att jag liksom plötsligt var den gravida personen och inte den, alltså, vanliga Peppe. Ja, det var en traumatisk period för mig.
Jag tänker också en annan sak man kanske önskar att man visste. Var ju, jag såg nog lite då att det var liksom småbarnsåren. Det var då man var förälder. Sen var man typ, jag vet inte vad. Att det, sen skulle det bli lite tråkigt om man var så här. Man satt bara i varsitt hörn och hade tråkigt. Det var liksom inget mer kul som hände. Men det är ju, det är mycket roligare nu. Och lättare. Och framförallt mycket roligare. Alltså... Ja. Det är ju mot ta sig igenom småbarnsåren på ett liksom hyfsat intakt sätt, som man inte är helt slut.
sen börjar det ljudliga liksom. Det är inte så att man ska klara det och sen blir det tråkigt, utan det är bara början på något sätt.
Men man tror ju det också, för att folk kollar på så där, njut nu, det går så fort, de här åren går så fort, njut nu. Det finns liksom något slags mantra som andra människor drar inför en, att det bara gäller att njuta när barnen är bebisar riktigt små och sen har man förlorat det. Det kan vi väl förkasta nu, utan
njutet inte kommer senare. Just att man ska njuta av de där små tvåårskropparna, alltså, och inte på ett pedofilt sätt, utan på ett gosigt sätt.
Nej. Ja, men precis, om man kan, man kanske kan så här. Jag såg en pappa som bar en liten bebis, så här 7-8 månader, som liksom, du vet, satt på hans arm, på kroppen på framsidan, och liksom letade sig in med sin lilla tjocka hand innanför tröjlinningen för att liksom, du vet, ville ha lite hud under sin knubbiga lilla hand. Och då började jag grina igen bara, för att den där, du vet, grejen, alltså man kan inte njuta hela tiden, men ibland kanske man kan få bara göra det, och spar för fan de dofterna, den känslan, spar dem bara någonstans och plocka fram dem ibland, för att det...
Verkligen, men jag såg också, jag var och handlade häromdagen, och så såg jag en pappa som var handlade med sin dotter som kanske var 3-4 år kanske, och hon hade en sån här liten kundvagn, ni vet, och så såg man att hon var bekymrad i ansiktet, han bara, behöver du bajsa? Och hon bara, ja. Han bara, kan du hålla dig? Och hon försökte liksom säga ja. Nej. Och sen bara, nej. Och så fick de springa iväg in bakom deledisken för att låna affärens toa.
Åh, nej.
Det är så roligt. Jag älskar att titta på barn och deras små ansikten, just för att de inte kan dölja någonting. Du vet, när man tittar på barn som håller på att somna, det tycker jag absolut bästa. Man känner sig nästan liksom bara, får jag ens titta?
Det är som att du har drogat barnen. Det är också, du menar inte drogade barn?
Nej. Exakt. Inga pedofilbarn, inga drogbarn. Men just när de håller på att blinka, du vet, långsammare och långsammare, försöker hålla sig vakna. Nej, det är så gulligt.
Ja, men nu har man ändå upplevt barn från 0 till Pella fyller 16, eller hur? Nu har ju inte jag upplevt Pella, men jag menar, vi har ändå bred erfarenhet.
Åh, herregud, ja, det gör hon.
Och vi kan väl konstatera att den vidrigaste åldern är mellan 1,5 och 2,5. Gulliga är de, men helvete vad jobbiga. Klättra på allt.
Nej, jag skulle säga 0 till 6 månader.
Jaha, men då ligger de ju bara still.
Ja, men och de skriker och man fattar inte något och man vet inget och allt är stress och det är liksom bara bajs upp på ryggen och det ska, när man, så fort man ska ut genom dörren så måste man in igen för att då har det bajsats eller någon ska äta. Uff, vilken stress.
Men det tycker jag ändå, du går ju bara upp, ta med sig ett litet bylte och liksom lösa på flygande.
Nej, jag tycker det var hemskt. Sen började de sitta upp vid 6 månader och då...
Men du kanske hade sett lugnare, vi har haft 3 jävla vildstyren, så när de är 1,5 år och knallar omkring och bara är så här, åh, en eluttag, den ska jag slicka på. Åh, en kniv, den ska jag också slicka på.
Ja, men så var mina aldrig. De var jättejobbiga som bebisar, men sen så var de... Har de varit toppen sen dess?
Mina hade självmordsknappen liksom intryckt i 1 år mellan 1,5 och 2. De ville bara ta livet av sig. Det var deras enda mål från morgon till kväll. Att göra helt sjuka saker.
Alltså jag minns den lilla Rio. Hur gammal var hon då? 2014 typ?
Ja, då var hon väl...
När hon kastade sig i poolen och hon klättrade i köksskåpen. Ja. Och, otrolig.
Det var som att ha en apa hemma. Fast människa. Ja, men så det kan man ju också tänka på om man tycker att det är så här, att man känner stressen att man måste njuta bara. Ja, men njut om du kan, men det är inte så att det är över sen, utan tvärtom, det blir bara ännu bättre. Så du behöver inte känna så här stress över att det är liksom, nu är det slut på det roliga, för så är det verkligen inte.
Men vet du, precis så tänker jag faktiskt också, för att här i USA är det ju så otroligt mycket mer ojämställt än i Norden. Alltså där hemma så jobbar ju oftast båda föräldrarna och man har åtminstone, kvinnor tjänar fortfarande sämre än, men man har ändå båda lön och så vidare. Men här är det så otroligt vanligt att man den ena stannar hemma och så, alltså mamman, och sen bygger man upp hela sitt liv kring barnen och vad barnen vill och vad de tycker om och vilka deras favoritfärger är och vad de klär sig i och så vidare och så vidare. Och sen en dag åker de på college när de är, vad vet jag, vad är de, 17 när de åker på college och sen... Vad gör man sen då? Så det måste vara så otroligt fruktansvärt jobbigt. Alltså, inte bara alltså, ur jämställdhetsperspektiv också, men också så att man inte har ett jobb, man har liksom typ knappt några andra intressen som inte har något att göra utanför barnen, utan hela ens liv har bara ägnats åt att kretsa kring sina barn. Jag tänker, vem är man som människa då liksom?
Ja, det måste vara otroligt förvirrande för ens identitet, tänker jag.
Om vi lämnar liksom barnfamiljerna för en stund så att vi inte förlorar alla lyssnare som inte har barn eller är intresserade av barn. Men jag intervjuade en forskare här i veckan som forskar vad som har hänt kring MeToo. Det är 5 år sedan det första MeToo-uppropet här i USA som spreds över världen. Och det var så intressant, för hon sa att egentligen hade inte hänt någonting juridiskt i Sverige alls. Alltså många tror att samtyckeslagen kom på grund av MeToo, men det var tydligen i förberedning långt före den. Den råkade bara liksom komma ungefär tidsmässigt samtidigt. Men hon sa att den största förändringen var helt enkelt det att folk började prata högt om sina egna erfarenheter. Sånt som man hade trott, gått omkring och tänkt att det här bara är en del av livet, det här är liksom helt normalt, så här ska man, eller att det är bara jag som upplever det här så här, det är bara jag som tycker att det, vad vet jag, att det är lite obehagligt när män gör på ett visst sätt. När folk började prata om det och prata om sina egna erfarenheter och liksom märkte att herregud, den här, vad vet jag, kollegan sätter också sin hand på mitt ryggslut varje gång han ska säga någonting, det var det som var den stora liksom, den förlösande faktorn. Då tänkte jag att fan vad fint är när man kan prata högt om saker. Sånt som man kanske inte ens eget fel, men som man ändå känns över på något sätt. Att man tycker att någonting är jobbigt eller man tror att man liksom är utsatt för någonting, men att det är ens eget fel. Men så fort man tar blad i munnen och börjar prata om det och märker att man är för helvete inte alls ensam om det, utan det är massa andra människor som upplever samma sak. Vilken jävla rörelse och förändring det blir då.
Verkligen, det är absolut hela grejen med MeToo, att det plötsligt blev ord och gränser.
Ja. Alltså min pappa är här och hälsar på den här veckan och efter att jag gjort den här intervjun så att vi är samma kväll åt vid middag och så pratade jag om det med honom. Och han var så här chockad när jag sa att som kvinna har man mer eller mindre medvetet, har man liksom planerat sitt liv kring hur män uppför sig. Så där kan jag, är nu i den här staden, kan jag gå hem? Nej, jag vågar inte gå hem ensam, så jag måste gå hem med någon annan eller ta en taxi. Men vilken taxi är säker? Borde jag ta en Uber? Vilken Uber är säker? Ska jag ha nycklarna i handen ifall någon överfaller mig liksom, eller typ den kollegan kan man inte gå in i, alltså när det blir julfest kommer den kollegan att vara full så det är inte bra att sitta bredvid den för det kommer att tafsa på en, eller liksom en massa så små strategier för att hålla sig liksom, för att kunna få ha sin kropp i fred från män. Och när jag förklarade för honom blev han helt chockad, han liksom, och sökte han säga sådär, men det är väl bara, alltså han känner verkligen inga män som uppför sig på det där sättet, men
det är ingen verkligen, man, det är det som är så märkligt.
Nej, verkligen. Men ändå har liksom så gott som alla kvinnor utsatts för det.
Mm. Men det kanske är, det är inte så lätt, alltså nu finns det liksom orden för att kunna prata om det, snacka golden. Nu får vi lite mer så här ljud, ljudbild. ja, men det var ju verkligen en stor win med MeToo att det blev. Men hur gör man om man inte, om man är i en värld liksom där man inte, där det inte är, där man är lite så här, lilla Wilhelm och Klara. Alltså du vet, man är liksom en lite så här mysig. Man har också känslor, men det finns inte liksom, ingen har riktigt öppnat upp. Man vill inte vara den som först är så här, fy fan vad jag stör mig på nu. Wilhelm bara jävla skitunge.
Men tror du inte att det finns det då? Jag tänker det finns ju så mycket olika mammaforum. Och,
ja, kanske.
Alltså det finns väl ingen. Alltså, jag tycker snarare att man måste, att det som folk kanske behöver göra är att släppa tanken på Wilhelm och Klara och hur jobbiga de är och bara tänka på någonting som inte har med barn att göra.
Ja.
Det är kanske det man behöver, att bara så här.
Men det är ju svårt, man är ju typ som en,
Stockholmssyndrom
som bara pågår år efter år när man är i småbarn.
Ja men verkligen, så är det ju, men jag vet inte. Men nu har vi dessutom bara pratat om barn, alltså det måste ju finnas andra delar av livet apropå det. Som man har tänkt på sen man var 35. Ja. Det var ju inte bara om barnfrågan handlade. Inte för att jag har något så mycket bra att säga där. För att jag har aldrig haft någon plan. Så att, och det har
men jag tänker att alltså en yngre version av mig själv ska jag be att bluffa mer. Alltså bara fejka liksom att jag kan ännu mer. Och bara köra på liksom.
Mm.
Jag kommer ihåg att folk tänker ändå mest på sig själva liksom. Och tror ganska mycket på det man säger. Alltså skarvar lite. Jag tänker att män gör ändå det hela tiden.
Ja,
det är just inte att ens köra på och inte vara så rädd för grejer, ja, tycker jag. Och inte det är inte från min 35, det kan jag tycka hela mitt liv. Alltså jag säger inte att jag har varit jätterädd, men jag kan tycka att jag borde ha bara skitsamma, vem bryr sig? Det borde jag ha insett tidigare.
Skitsamma. Men vet du vad, jag tror faktiskt att alla är kanske inte lagda åt det hållet att man vill göra liksom läskiga saker. Eller men det behöver inte vara fysiskt läskiga, men om man gör saker som pressa, så man märker att det här trodde jag inte att jag skulle våga göra. Det måste inte vara att hoppa fallskärmen eller liksom, men någonting som på ens egen nivå är liksom borderline det man vågar. Och så gör man det och klarar av det. Jag tror att det är liksom stärkare ens självförtroende också på andra områden i livet. Man känner sig som en jäkla boss när man har liksom ridit en vild häst eller vet du, vad vet jag, cyklar jättefort ner för en backe. Men bara gör det fast man är rädd.
Men man måste ju också vara liksom lite redo för det, tänker jag. Och är man inte det så kan man ju bestämma sig för att när jag fyller 38 eller 35 eller 40, då är det jag som slutar. Då får man utmana sig att göra någonting som man tycker är lite läskigt eller som man tycker att man förtjänar men inte riktigt har liksom närmat sig. Jag menar, man kan inte sitta och vänta heller på att förändringen ska komma. Så här, nu är jag snart 40, då börjar jag bli. Utan man måste bara liksom sätta upp det för sig själv. Det finns ju ganska tydliga. Det finns säkert någon. Jag bestämde mig till exempel när jag fyllde 40 för att på min 40-årsdag så mejlade jag Karin Rodebjer och frågade henne om inte jag kunde, hon kunde vara min mentor och jag kunde få bjuda henne på lunch ibland och bara fråga lite. Och hon svarade ja. Så det var ju toppen. Och det var, jag menar, man kan, det hade jag inte. Men det är väl som ett perfekt tillfälle att bara göra en sån där grej som liksom tar en lite vidare och att man vad man nu bestämmer sig för att man behöver, så är det ju perfekt. Det är ingen idé att vänta på det. Å ena sidan, å andra sidan så behöver man ju vara lite mogen, men det tycker jag att man blir mer och mer ju mindre man är ute i sin, liksom, om man nu har småbarn, men småbarns liksom psykos. För det är vad ni är. Ni vet inte om det själva, men det är lite där ni är.
Jag tänker att vi ska inleda med ett segment där vi får prata om någonting som vi har lärt oss i veckan. Någonting som vi har snappat upp. Det behöver inte vara någonting stort. Det kan vara någonting riktigt smått. Någon aha-upplevelse. Och jag kan börja.
Yeah.
Det här är en god nyhet som jag lärde mig som gjorde mig glad. Det var presidentval i Brasilien förra veckan. Och då förlorade Bolsonaro, som har varit liksom Brasiliens Trump mer eller mindre. Faktiskt den enda presidenten i Brasiliens historia som har förlorat återval. Och en annan president, Lula da Silva, som har varit president tidigare, vilket är deppigt. Men det som är bra är att han vann presidentvalet. Och det betyder så goda nyheter för Amazonas. Alltså där Bolsonaro har kövlat ner skiten och liksom varit klimatförnekare, kommer Lula da Silva på basen man har sagt att satsa jättemycket på regnskogen. Och det är så goda nyheter för klimatet. Så det vill jag, har jag lärt mig en god nyhet den här veckan.
Det var väl härligt, ja. Jag har också läst om det där. Jag har också noterat att Leonardo DiCaprio har gått från att vara domedagsprofet till att bli lite mer positiv klimatröst. Och det tror jag är jävligt mycket bättre än att liksom sitta och skrämma skiten ur folk.
Mm.
Apropå det här, för jag läste om det genom honom först.
Just det. Nej, men New York Times hade en artikel som sa faktiskt samma sak, att för 5 år sedan när man gjorde sina framtidsprofetior, hur det kommer att se ut, då tänkte man att om 100 år så har temperaturen gått upp med 5 grader om vi fortsätter som vi gör. Men de senaste åren har det faktiskt skett så otroligt många satsningar på klimatet, så nu är alltså det är inte helt ljust. Alltså det ser ännu mörkt ut, men det är absolut inte lika illa som vi trodde för några år sedan. Och det är ett tecken på att många bäckar små, det som satsas på klimatet, faktiskt har en verkan.
Och framförallt framåt när man tänker på så mycket, till exempel byggbranschen, omställning där. Alltså det är ju synd att det inte hände så snabbt som man hade velat, men framåt när man kan egentligen helt eliminera vissa moment som är såna enorma utsläppstjuvar, typ cement. Betong. Det är ju fantastiskt. Det kommer inte vara ett problem längre fram. För då kan man göra det här på
Men sagt inte där än, men framåt så.
Nu tänkte jag hade tänkt ta upp en annan grej, men nu kommer jag på en grej som jag faktiskt läste idag, apropå det danska valet, goda nyheter. Men att förra valet i Danmark så hade deras sverigedemokrater, alltså motsvarande, typ 25%. I det här valet fick de bara strax över 2%.
Är det
så? Så jag tänker att nu borde ju någon, eller det har ju någon säkert redan, men vad är det de har gjort? Vad är det som är skillnaden, undrar jag.
Mm.
Och hur gör vi för att det ska bli likadant
på ett sätt
Sverige?
Så kan man ju nästan tycka att det var lite synd då, kanske hade de fått sitta i regering så hade man kanske kunnat liksom mer pinpointa misstag. Nu kommer de ju lättare kunna komma undan och bara skylla på alla andra.
Ja, och, men det är också möjligt att det är så att de danska andra partierna har liksom anammat den politiken så pass mycket att folk inte tycker att det är
inte
värt att...
Nej. Ja,
alltså det har ju Moderaterna, så det är ju
ja,
Moderaternas
precis,
enda
grej. Ja, precis. Det har väl hänt redan
grej
här också.
Ja. Vad skulle du säga att du har lärt dig?
Men vet, jag har inte lärt mig. Det här är någonting som jag faktiskt har jobbat med ganska länge. Men det har nyttjats flitigt senaste veckan. Och det är någonting som jag vill, ja, man kan se det som ett tips också, men för jag såg Cowspiracy och jag liksom aldrig gillat kött speciellt mycket, såg Cowspiracy och då blev det helt naturligt att jag kände bara att nej men gud, varför äter jag så mycket kött, jag tycker inte ens att de här slentrian skinkmackorna eller mammaskanrätterna, jag gillar inte ens, alltså jag kan bara äta kött om jag typ förtränger att det är ett djur jag äter på, så då slutade jag ganska drastiskt att med köttätandet, fast jag äter fortfarande kött, men ja, men jag, det blev väldigt lite, och så har det varit nu i 7-8 år kanske. Och sen var nästa steg för mig var när jag och Kristin, min god vän, skrev en kokbok. Jag skrev 2 vegetariska kokböcker, och då är det Kristin som är matdagen, men den andra hette Nyfiken grönare och fokade på så här hur man alltså liksom lite sättet att hantera mat. För vi slänger ju alltså, det beror lite på hur man räknar, men över 60 kilo, mellan 60 och 80 beroende på hur man räknar med restaurang och sånt där också. Mat per person och år. Alltså, nej. Och år, det blir för lite. Ja, men vi slänger väldigt, väldigt mycket mat i alla fall. Bara rakt ut i soptunnan liksom. Per person alltså. Och då är bästa sättet för det är att komma över det här med recept. Det är väl en konstig grej. Man fokuserar på recept. Och sen så ska man liksom laga någon mat och sen blir det lite kvar. Och så ska man börja på ett nytt recept, en ny rätt liksom. Då vill jag bara tipsa om att jag har liksom... jag har lärt mig och blivit någon slags mästare på att hitta på mat. Och då utgår man, köper man hem saker man gillar så har man det i kylen. Och då kan man också handla i säsong och man kan handla efter pris också. Att låta det styra mer än liksom någon rätt som man ska laga. Och sen gör man lite så här, oj jag har en zucchini hemma. Då kan man söka på så här, zucchini, pasta, grädde. Man garanterat kommer upp något recept. Och så kanske lite saker inte finns. Eller man, aha, nu hade vi ingen basilika hemma. Nej, då tar vi persilja istället. Och sådär. Och det här har blivit väldigt tydligt i veckan. När jag har liksom in absurdum lagat nya rätter av gamla rätter och höll på sådär. Ja, det är ju också väldigt kul att laga mat på.
Mycket bra.
Gud, vi är präktiga idag alltså.
Ja,
ja jag vet. Vi måste, ja, verkligen.
Ja, Johanna, det är ju din värsta grej har du mässat med mig om. Att präktigheten, den måste dö. Och här sitter vi.
Ja, jag kände så tidigare i veckan att jag är så trött på präktigheten. Och nu har det här blivit en väldigt präktig podd. Men
vad menar du med präktigheten?
Ja, men att man vet ju vad, alltså så här, det handlar också lite grann, nu kommer det vaga till ålder där, men man vet vid det här laget vad som är rätt och fel och hur man borde leva och allt sånt där. Och ibland så kan det ju kännas då som att man sitter och bara upprepar saker som är gamla sanningar, för att vi som är i den här åldern, vi vet redan det. Och då tänkte jag, borde det inte vara så att vi som är, vad vi säger 40 plus, då slipper man vara präktig. Då får man bara ägna sig åt något kul.
100%.
Ja. Och så kan man låta till exempel, ja men du vet, 20-30, där kan de vara präktiga. Där kan de hålla på och preacha för varandra om hur livet ska vara, uppfostra varandra. Sen så, ja men sen är man ju fast i de här småbarnsåren och då hinner man inte någonting annat än jämföra tvättservetter. Men nu, det är nu vi bara ska få slippa vara präktiga.
Nej, men kan inte vi alla dela med oss någonting? För det är så himla ängsligt också att vara präktig. Det safear man ju bara. Så ointressant också. Kan ni dela med er någonting opräktigt ni har tänkt eller gjort eller varit med om den senaste veckan?
Nej, men... Alltså. Ja, alltså vi kan vi bara definiera präktig lite. Vi tänker då liksom att man är... Att man är såhär, ja, det gjorde jag redan i förrgår. Typ. Förtidsrösta, typ. Nej, men jag vet inte. Det är väl den sorten vi tänker på lite. Att man är liksom... Man gör rätt och riktigt.
Man är vettig och man är duktig och man gör rätt. Och det är... Och det känns som att det oftast är, alltså det är ju en kvinnofälla även det. Det känns som att killar är mycket bättre på att passa, skitsamma, det blir vad det blir.
Men jag kan tänka lite
för att jag känner väldigt många färre killar som är präktiga på det sättet.
Ja.
Ja, men de blir ju inte heller dömda på samma sätt. De är ju lite härliga, liksom vilda. Kvinnor blir också mycket hårdare dömda för att vara opräktiga.
Men då är det också så här att i den, alltså jag, alltså, hur gammal är jag? Jag är 48. Borde väl egentligen då bara skita i Vem ska jag bli dömd av liksom? Och det är det jag menar, att alla som är blivit i den här åldern, då kan vi bara säga skitsamma.
Ja,
nu
verkligen.
Kör vi.
Fuck it, nu kör vi. Men det tycker jag absolut. Och jag tror också så här att alla vi som gärna skarvar lite, jag skarvar ju ofta åt till höger och vänster. Jag har ju invisibility, det är ju det här att jag tror ju aldrig att någon märker när jag liksom fuskar lite. Alltså fuskar gör jag väl inte jättemycket i så här spela sport och sånt, men jag är liksom lite så här, det får duga. Alltså så ofta så, med nu kan jag inte liksom exakt komma på något exempel, men det kan väl till exempel...
Nej, precis. Jag tänkte så här, vad ska du nu säga?
Nej, men då kommer skattemyndigheten.
Är det
där
med persilja istället för basilika?
Ja, precis.
Är det då du fuskar? Cecilia!
Nej, men det kanske är med jobb och sådär, att man liksom... Att man, man har kanske inte 100 på fötterna, man kanske borde gjort mer research, men man bara, vi köper det här nu, det blir bra. Alltså man är liksom, tar lite chanser så här helt enkelt. Man lägger en jätteorder på någon sko, eller vi satsar på det här, och man liksom är lite våghalsig och tänker att det kommer att funka så där. Men det är inte heller riktigt det vi menar. Det är väl kanske att man kanske borde bli lite för full lite för oftare då.
Ja, fast nej, jag vet inte, är det ens det handlar om?
Ja, men
jag tycker bara att det är en inställning. Och jag vet ju själv att jag skulle lika gärna kunna tycka precis tvärtom. Men just den här veckan så är jag väldigt trött på präktighet. Och då har jag lever ändå ett liv just nu där det enda jag gör är umgås med en hund och sitter och jobbar. Och hunden väcker mig 5-7 och så då går vi ut första promenaden för dagen.
Basically pensionärsliv. Så.
Alltså. Ja, det är exakt vad jag... Det kanske därför är så trött på präktighet, jag vet inte.
Men det finns ju också någonting äckligt i så här koketterat opräktighet. När man är sådär, kolla vad crazy jag är. Alltså, det är ju nästan lika hemskt som präktighet.
Absolut.
När man försöker, eller folk som beskriver sig som helt galna, det är ju otroligt äckligt.
Hell is other people. Det är... Så är det. Alla är vidriga.
Den tatueringen har du ju, Johanna.
Kommer skaffa den kanske ikväll när jag inte är präktig längre.
Mm. Nej, men vi har ju väldigt dåliga exempel på opräktiga saker här. Men jag känner lite att jag kanske inte kan liksom... Det är svårt att formulera i ord liksom, för någon som inte känner en. Alltså ni som känner mig kanske vet... Eller jag menar, jag har svårt att liksom formulera en perfekt exempel för en podd på ett opräktigt beteende som inte låter så här alldeles för utlämnande eller taget ur ett sammanhang liksom. Men jag vet inte. Alltså jag vet inte, kanske att man kanske det var ganska gött häromdagen när jag blev utskälld ännu en gång av en cyklist, att jag liksom skrek åt honom med hans egna och härmade honom liksom. Han var så här, du vet, nu får du hålla hundarna kopplade. Nej, nu får du hålla hundarna kopplade. Det kändes gött. Det är väl inte så präktigt. Den sortens. Nej. Man kan bara säga, man tänker så här, gör det bara. Fuck it, kör. Alltså, då kan man bara säga det. För det känns så här, han tyckte förmodligen att, men också att jag stod i pyjama, så det var liksom, du vet, det var kanske, det lös psykisk ohälsa om mig.
Om dig eller om honom?
Ja, om mig. Det här med pyjamas, att jag såg härmarna cyklisterna så. Men
det var ändå det, men skitsamma, det spelar väl ingen roll. Det var ändå väldigt skönt och så här, men nu tycker jag att nu gör jag det bara.
Men det är väl någonting att ta med sig, liksom den attityden, ah fuck it, och sen gör man det bara.
Ja.
Man bara liksom inte tänka på så många konsekvenser hela tiden. Bara att fuck it, nu blir det så här.
Ja, men då får man också lova sig själv och inte och släppa det sen. Då får man inte älta det sen. Du måste komma med en del löfte till sig själv också när man gör så här. Någonting som är, ja, men typ så här, att man skäller tillbaka på någon som liksom gapar på en, eller att man, du vet, gafflar upp någon som behöver få höra att de inte ska slänga glasspapper på marken. Nej, sådana saker som är viktiga för mig. Nej, men vad det nu kan vara, man tycker att man liksom, du vet, man har någon känsla inom sig, man släpper ut den, då får man heller inte liksom sen skämmas eller liksom ångra sig, utan då får man bara säga, ja, nu gjorde jag det, hejdå.
Men vet du vad, det där är också en träningsfråga. Det får jag förresten säga sist, du som min pappa, han går och plockar upp skräp. När han ser skräp på gatan plockar han upp det och kastar det i en soptunna. Ni är så delas lika.
Ja.
Nej, men verkligen, jag tänker om man säger så att man är nu en person som ältar, men när då får man, hjärnan är ingen muskel, man får tänka på det som en muskel. Man kan verkligen öva sin hjärna på att tänka i andra banor. Man får bara anstränga sig lite. Och ältande, om man verkligen mår illa av att älta, det får man fan träna på att inte älta. För det finns också något lite narcissistiskt att tänka så otroligt mycket på sig själv och vad andra människor tycker om en och vilken bild man har gett. Så då får man bara försöka borsta av sig det och läsa en bok.
Det tycker jag generellt. Ingen över 35 ska hålla på och recensera sig själv. Snälla någon. Absolut, om du är 22, då är det säkert på sin plats och liksom göra det lite titt sånt här. Men är du 35, nej, där går gränsen. Då slutar du med det bara. Då är det är inte värdigt att hålla på. Utan du får, ja visst, man kan ju vara så, oj där, hoppsan, det där blir lite fel. Nästa gång ska jag göra så här, så tänker man inte mer på det. Det är liksom inte rimligt. För man har så många intelligenta, coola, bra kompisar som ändå sitter och liksom, du vet, sura på sig själva för att de sa så och så och inte så och så. Vad man skit i det, ingen bryr sig. Vem bryr sig?
Vem bryr sig? Har vi något att tipsa om eller?
Och jag tänker köra på det här spåret nu och tipsa om min egen roman. För det har jag inte sagt någon på länge. Jag skriver en roman som heter En gång om året. Och det handlar om en kvinna som lever i ett helt okej äktenskap. Men hon känner, eller relation med två bonusbarn. Och hon känner ändå att hon är tvungen att pruta på sina egna behov hela tiden. Och så löser hon det genom att träffa en älskare en gång om året. Och det ger henne så mycket energi och glädje att hon pallar med sitt vanliga vardagsliv. Så den tycker jag att ni alla ska köpa åt varandra i julklapp och läsa och tipsa om. Då blir jag jätte, jätteglad.
Det tycker jag med. Men inte för att du ska bli glad, utan för att det är en jättebra bok. Men också, visst, om du blir glad, det är väl en bonus då. Jag vill tipsa om... Nej, men jag vet att jag kan ha tipsat om det här innan, men gud vad mysigt det är att kolla på. Ännu för det nog inte är småbarn. Mysigt är att kolla på serier med sina barn. Och hitta en serie för varje barn. Då har man det som sin så här, vet. Man kanske inte är supermånga tillfällen att sitta och liksom snacka med vissa barn som är lite mer in så. Men, och så har man en serie ihop som man bara säger, vi kollar.
Vilka serier kollar ni på?
Ja, men det får man ju anpassa lite efter person. Men det är ju...
Jo, såklart. Men vilka tittar ni på?
Ja, just nu är det Bachelor. Det är kanske inte en serie utan mer. Men Young Royals och vad heter det? Gifta vid första ögon. Nej, vad fan heter den? Men vad heter den då? Inte Gifta vid första ögon. Utan
Love is Blind.
Love is blind. Precis.
Mm. Och den tittar du på med Remy, förstår jag. Eller är det Bachelor?
Nej, han har så konstig smak. Han är för liten, han får inte vara med.
Han klarar sig själv.
Ja.
Johanna då?
Ja, men jag är så nöjd. Jag har hittat ett jätteroligt nyhetsbrev som jag har börjat prenumerera på. Där det är olika New York hipsters som tipsar om grejer bara. Och det kan vara vilka fåniga, alltså du vet, sånt de gillar. Det kan vara allt från, det var någon häromdagen som tipsade om dimma. Alltså det kan vara på den nivån. Det kan också vara någon utställning. Det kan vara någon tv-serie som jag inte har talas om. Det kan vara någon låt eller någon drink eller vad som helst. Det är bara nya grejer. Jag vet typ hälften av gångerna vilka personerna som tipsar är. Men det är jättekul. Det heter perfectly imperfect. Oh. Så att det är bara att googla. Mm. Perfectly
men vad
imperfect.
Perfekt om man ska åka till exempel till New York. Alla städer borde ha en sån. Mm.
Ja, men sen, alltså, det handlar inte så mycket om New York per se. Nej. Ibland så är det i och för sig sådana utställningar. Men det är mest liksom... Alltså de bor bara där. Och sen så tipsar de om grejer.
Och fy, vad kul.
Jätteroligt. Alltså jag vill ju hela tiden ha nya grejer liksom. Och de här har ju inte alls samma... Nej, det kommer liksom från helt andra håll och sen så passar det ändå in. Så att det är mycket kul.
Jag blev jättesugen. Jag kommer säkert bli knäckt för att det kommer vara så många. Om du vet vilka hälften är så kommer jag kanske veta 1% det. Så det kommer vara knäckande, men jag får väl av mig det.
Nej, men det är grejen att det spelar ingen roll om man vet vilka personerna som tipsar är. Utan de är ju liksom DJs och... hipsters och designers och vad som helst.
Vadå hipsters? Men, är det liksom official, I'm a official hipster?
Ja, men om när du kollar in vad de är så kommer du se att vissa är liksom...
Men de identifierar sig själva inte som det kanske?
Nej, det tror jag inte. Utan de är väl liksom olika kreatörer på olika håll. Men det är bara så kul att få en inblick i det.
Ja, det blir jag ska ha nyhetsbrev. Ja. Mm. Bra tips, Johanna.
Ja, era också.
Hörrni, kiitos tästä ajasta ja kuulemiin. Tack för att ni har lyssnat på den här podden. Tack för att ni tipsar om den till era vänner. Och glöm för guds skull inte att prenumerera på den och skriva en liten recension. För att det betyder jättemycket för algoritmen och oss. Då når vi ut till ännu fler. Och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.